Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Stefan Effenberg phoned me on the night before the final and said, you know, after the final whistle, we'll swap shirts. And I said, no problem, we'll do that. And you know, I heard on his voice, it was just a matter of 2-3, 4-0 for Germany. You know you've got a chance when John Jensen scores. I mean, that hasn't happened that often in his career.
John is one of my best friends. I play a lot of golf with him, spend a lot of time with him, and you know, I ask him now and again, and he says that's my quality. You know, I strike the ball really well.
When he got that that blasting goal he scored, you know, we knew we were in for an upset here. We were in for the biggest surprise maybe in football history.
You win a European Championship with your country, and your country's Denmark, small country, 5 million people. Absolutely amazing.
After the final whistle, I was looking, Stefan Effenberg, where is he? Is he ready to swap shirts? No. He left the pitch, you know, I never saw him.
It stands unrivaled to anything else that's happened in sport in Denmark. And, you know, people have an experience for that moment. And people come up to you, even 20 years on, they come up to you and tell you exactly where they were at that particular moment. It's great that, you know, having done something which has made such an impact, and people still remember that. That's what it's all about.
Det blev en krokig väg in i Europamästerskapet, men till Sverige kom de i alla fall till slut.
Ja, det gör de. Och de åker ju till det Saltsjöbadet i Ystad där det jugoslaviska landslaget en gång var tänkt att bo. Och innan vi inleder själva matchandet i den här EM-turneringen vill jag ju ta det här tillfället i akt att ställa dig inför ett bostadsquiz.
Jaha.
För det är ju mycket som är fascinerande med stora mästerskap i lilla Sverige.
Mm.
Så fort vi pratar om VM 58, då måste vi liksom häpna inför att det spelats VM-matcher på Järnvallen i Sandviken.
Mm.
När vi pratar om EM 92, då kan vi inte låta bli att mysa lite runt att så stora lag och så stora spelare har bott på så anspråkslösa platser i Sverige. Så Danmark, ja, de bor alltså på Saltsjöbad i Ystad. Nu ska jag ge dig några andra hotell och boenden i Sverige. Och så ska du få säga vilken EM-nation som bodde där.
Okej.
Okay. Örenäs gård i Glumslöv. Vilka bodde där?
England.
Nej, Frankrike.
Ja.
Du får ju så att du liksom Glumslöv, ja, det är ju där Glumslövs backar någonstans mellan Helsingborg och Landskrona. Du får para ihop destinationen
med spelort. Jag har ingen aning var Glumslöv ligger.
Vet du inte vart Glumslöv ligger? Helvete. Ja. Åtvidaberg vet du vart det ligger.
Ja.
Och så kan du fundera på vilka som hade användning av att bo på hotellstallet i Åtvidaberg under EM.
England?
Nej, där bodde Tyskland.
Uh-huh.
Världsmästarna, Klinsmann, Föller, Effenberg, alla de är hotellstallet i Åtvid.
Ja.
Star Hotel i Sollentuna.
England.
Sverige!
Ja,
I alla fall i anslutning till själva matchen. Ja. Det fanns någon typ av basläger i Gimo.
Ja.
Men det här var innan det svenska landslaget bodde nere vid Stureplan, som de gör nu för tiden.
Ja,
nu bodde de istället på Star Hotel i Sollentuna. Ja. Och så avslutningsvis min personliga favorit. Vildmarkshotellet i Kolmården.
OSS.
Bra!
Ja.
Hur fick du ihop det?
Nej, det var bara ren chans faktiskt.
Jag kände att det finns något med kynnet där.
Vildmark, OSS.
Ja, du kom ut i triumf till slut.
Ja, men nu är snart premiär i varje fall. Hur ser laget ut?
Jo, det kan vi passa på att dra igenom. För Danmark ska då spela sin EM-premiär mot England i Malmö. Och de ställer upp sitt lag i en... ska vi kalla 3-4-1-2 uppställning. Såklart Peter Schmeichel i mål, den största stjärnan, den bästa spelaren av dem alla. Sen spelar ju Danmark alltjämt enligt klassisk tysk försvarstradition, där backlinjen består av en libero och två markerande mittbackar. Här är då kaptenen Lars Olsen, sweeper. Och så är de två markerande ytterbackarna Kent Nielsen och Kim Kristofte. Kim Kristofte, ska vi betona, hade även en väldigt bra uppspelsfot. Han var väl kanske egentligen mer av en mittfältare. Men det innebar att han skötte ju väldigt mycket av den danska speluppbyggnaden. Mm. Wingbacks kallades de inte på den här tiden, men vi använde termen ändå för att ni ska förstå vad John Sivebäck gjorde till höger och vad Henrik Andersen gjorde till vänster. Innanför de två lite mer sittande mittfältare, lite mer defensiva, lite mer bollsamlande, för den delen rätt hårt löpande, hårt krigande. Men det var Kim Vilfort och John Faxe Jensen. Varför kallas han för Faxe?
Därför att han har en favoritläsk från Faxe-bryggerierna.
Nej, inte alls rätt. Faxe är väl i första hand en bärs liksom. Och det trodde jag verkligen att han gillade att dricka Faxe-bärsen. Det tror jag är den vedertagna förklaringen. Men det som hände var tydligen att han någon gång i sin ungdom var på ett träningsläger i Sverige och var med som yngre grabb med de stora tuffa killarna och lyckades på ett eller annat sätt göra dem irriterade eller i alla fall trötta på honom. Så de ska liksom ha tagit fast honom och döpt honom, hällt en massa Faxe över honom. Så det gick stackars Faxe runt och luktade Faxe. Och sen blev han Faxe för resten av sitt liv. Men han spelade då inne i mitt fält tillsammans med Kim Vilfort och så Brian Laudrup som en typ av tia, för att använda den termen, bakom en anfallsduo som bestod av Flemming Poulsen och Bent Turbo Christensen. På förhand inte det mest namnkunniga landslaget, men samtidigt i konkurrensen, jävla tusan, England i det här läget ledda av Graham Taylor. De kommer till EM-premiär med ett landslag som snabbt gått bakåt från sin fina sommar i Italien VM 1990.
Mm.
Deras elva, ja, den innehåller spelare som Chris Wood står i mål, men sen Keith Curl, Martin Keown, Trevor Steven, Carlton Palmer, Alan Smith. Mm. Så det är ett riktigt, riktigt deppigt engelskt lag. Och Peter Schmeichel har sagt det, att visst, vi var kanske inte laget med bästa förberedelser och största förhoppningar, men när vi fick in den engelska elvan i vårt omklädningsrum för avspark, de här kan vi slå.
Ja.
De här är vi inte chanslösa mot. Och det var ju verkligen inte Danmark heller.
Nej.
Hyfsat jämn premiär, men om något ett litet övertag, en liten övervikt för Danmark.
Ja.
Både sett i spel och sett i chanser. Faxe Jensen har en boll i insidan av stolpen.
Ja.
Borde väl ha blivit ett rättvist 1-0-mål. Men ändå 0-0 och på egentligen alla sätt en positiv premiär för danskarna. Brian Laudrup knyter näven vid slutsignal. Det sjungs och stojas på bussen tillbaka till Ystad. Och det blev, som Kent Nielsen beskrev det, en aha-upplevelse. Det blev ett kvitto på att de inte alls skulle vara några chanslösa semesterfirare. De kunde absolut hävda sig i den här EM-turneringen.
Ja. Och sen var det dags för Sverige.
Ja, det var det. Och det är ju för i alla fall svenskar ur äldre generationer eller från en annan del av landet så självklart vår största fotbollsrivalitet. Jag har inte riktigt vuxit upp med det själv. Jag har känt starkare för andra matcher, men jag vet ju att Danmarks matcherna, det har varit de mest upptrissade under, ja, men egentligen hela 1900-talet. Mm. Var man dansk dödare som hade, ja, gjort mål på parken, ja, då var man odödlig. Och det här, ja, det var de möten 92, år 92, mellan de eviga skandinaviska rivalerna. Några parenteser inför matchen bara. Vi på Aftonbladet skickar tydligen en reporter till Kirke Hyllinge i Danmark bara för att följa en old boys match med Finn Laudrup inför den här EM-matchen. Tyckte tydligen att det fanns något i den scouting-rapporten som kunde hjälpa oss.
Det var svinbra vinkel.
Ja, den hade något. Inför avspark på Råsunda, ytterligare en liten parentes som jag ändå tar med. Fyra av de danska spelarna sjöng inte med i nationalsången. Och det är då Schmeichel, Kim Vilfort, Christensen och kapten Lars Olsen. Det fick Rickard Möller Nielsen så upprörd att han senare tvingade dem att sjunga nationalsången under resten av turneringen som en annan uppskruvad Janne Andersson-figur. Och det här blir ju ytterligare en jämn match. Officiellt så är det bara 650 danskar på Råsunda, för det var de enda biljetterna som Jugoslavien hade fått. Men det är väl lite fler utspridda på Råsundas olika sektioner. Och inledningsvis har de en hel del att glädja sig åt. Första halvlek är Danmark väl så bra som Sverige. Och det är lite som mot England igen. 0-0 med lite mer smak i paus. Sen gör Tommy Svensson sina grejer och de svenska spelarna sitt. Och kanske är det så att bristen på förberedelser lite kommer ikapp Danmark. För under den andra halvlek så trycker Sverige på gasen och trampar ifrån. Thomas Brolin stöter ju in det här fina improviserade avslutet efter sig sådär en timme. Och därefter så är Danmark inte jättenära att komma tillbaka. Sverige ser lite större och lite starkare ut. Jonas Tern dikterar villkor och dominerar på mitten. Och den matchen slutar ju med en känsla av att okej, verkligheten hann ikapp. Ja. Tre fina halvlekar från Danmark, men sen orkade de inte längre. Och det var väl inte så konstigt. Den danska tv-utsändningen från matchen, ja, den avslutas och summeras med en kommentator som rätt och slätt konstaterar att ja, Danmark kan inte gå vidare till Europamästerskapens slutspel. Det är ett faktum nu när svenskarna har besegrat oss med 1-0. Bra match. Vi kontrollerar de första 25 minuterna, men därefter får vi lämna över glädjen till de blågula. Adjö till Danmark i turneringen och adjö från Råsunda. Vill du säga något, Nils Christian? Bisittaren Nils Christian, han konstaterar väl, ja, men vi ska väl ändå spela sista matchen först. Men ja, Danmark stänger ihop EM-turneringen med det här nederlaget.
Ja. Och sista matchen ska spelas mot Frankrike, men det är fortfarande några dagar dit.
Ja, det är det. Och det hinner hända en hel del under dem. Och det är både högt och lågt och det är glädje och sorg. Det att börja med så fortsätter väl Danmark att leva upp till den här bilden av det avspända landslaget. De har varit avspända från det att Rickard Möller Nielsen släppte in Stefan Ahlfeldt och bjöd på bullar till det att de nu, ja, egentligen inte har något mer att förlora för själva, ser de det som att de redan är ute, i alla fall officiellt. Så de kan latcha runt där nere i Ystad. De bjuder in pressen till en minigolfturnering med en stor jävla ost som första pris. De har någon mejerisponsor, så en schweizerost med 18 hål ligger i potten när de spelar sin minigolf. Men tror vi vinner danskarnas minigolfturnering?
Björn Laudrup.
Mittbacken Torben Picknick.
Ja, det var otroligt. Jag inte kunde.
Ja, verkligen. Ja. Upprörande. Ja. Men sen finns det ju också mer allvarliga och mer sorgesamma saker att hantera. Till att börja med ska Bent Turbo Christensen åka hem. Dels är han skadad, men framförallt så väntar paret sitt barn. Så han åker hem för att vara med på sonens födelse. Och det är väl en sak, det är ingenting som Rickard Möller Nielsen tänker så värst mycket mer på efter att det har knackats på dörren och Bent Christensen kom in och meddelade detta. Men sen knackade det ju tyvärr på hans dörr ytterligare en gång. Och när Rickard Möller Nielsen såg att det var Kim Vilfort som stod där utanför, då insåg han ganska snabbt ungefär vad det var frågan om. För de som stod Kim Vilfort nära, de visste ju att han befann sig mitt uppe i en personlig kamp som var oerhört mycket viktigare än någonting som pågick på någon fotbollsplan i något EM-slutspel. Hans lilla 6-åriga dotter Line var drabbad av leukemi och familjen hade levt med det egentligen under ett års tid. Det hade väl börjat bli känt under våren, för Kim Vilfort var inte med i träningslandskamperna, och när han spelade för Bröndby så gjorde han det på ett sätt som fick många att konstatera att hans huvud inte riktigt verkade vara med. Det var många som låg på Bröndby-tränaren Morten Olsen och liksom menade att men nu måste du ändå peta Kim Vilfort. Hur mycket sympati vi än känner för hans belägenhet så kan han inte fortsätta spela på det här frånvarande sättet. Men Morten Olsen sa bara att tappa mycket hellre ligatiteln än att peta Kim Vilfort ifall han själv vill spela. Och när nu Kim Vilfort knackade på Rickard Möller Nilsens dörr, då gjorde han det för att meddela att läget där hemma på Rikshospitalet i Köpenhamn hade komplicerats. Kanske inte hade förvärrats, men det fanns oklarheter kring hur läkarna skulle lägga om behandlingen för den sjuka dottern. Och Kim Vilfort ville givetvis åka hem och hålla sig informerad och få en förståelse för vad som pågick. Och det fanns naturligtvis absolut ingen diskussion att ha kring det. Det var ju bara att vinka hej då och önska all tänkbar lycka. Och både Vilfort själv och Rickard Möller Nilsen kände ju att han spelar ju såklart inget mer i något EM, dels på grund av situationen runt hans sjuka dotter, men också eftersom att ingen av dem egentligen trodde att Danmark skulle gå vidare. Men Kim Vilfort lämnar laget, och det som sägs i landslagslägret det är att det här ska nu inte komma ut och bli en stor medial sak. Det här ska skötas diskret, och nu blev det inte så, utan nu blev det ändå en stor grej uppslagen i ett par av de danska tabloiderna, och det fick känslor att svalla både i och runt det danska landslaget. Faxe Jensen pratade om att det till att börja med så var det nästan en chock att Kim Vilfort behövde åka hem, men därtill så blev det en väldig upprördhet kring att tidningarna valde att rapportera om det på ett i deras ögon rätt okänsligt sätt. Så när Danmark väl åker till Malmö för att spela den avslutande gruppspelsmatchen mot Frankrike, så är det ju inte i så hög utsträckning med känslan av att oj oj, EM lever, allt står på spel, nu ska vi till varje pris vinna matchen, utan det är mycket mer det här att okej, nu spelar vi för Kim.
Mm. Och de ska möta Frankrike, och Frankrike är rätt så säker på att det här vinner de, va?
Ja, de är ju topptippade i hela turneringen, och det är väl inte så konstigt. De har Michel Platini som förbundskapten, och de har Eric Cantona och Jean-Pierre Papin på topp. Papin har ju vunnit Ballon d'Or året tidigare och anses väl vara Europas allra vassaste anfallare. Men Danmark går lika fullt in i matchen. Ja, men som ett lag som dels inte har något att förlora, men därtill som ett lag som måste vinna. För att spela på kryss, det har absolut ingen värde för dem. De vet att till att börja med måste de vinna sin match, och därtill måste de ha lite tur med utfallet i matchen mellan Sverige och England för att överhuvudtaget ha en chans. Så Danmark struntar ju totalt i om det är Papin och Cantona eller Deschamps på andra sidan. De blåser på framåt. Och istället för Kim Vilfort så har det kommit in en kille som heter Henrik Larsen i laget. Store Larsen, som de känner honom i Danmark. Och det är klart som tusan att det är just han som gör 1-0 efter bara 8 minuter.
Frank in the middle, it bypassed him. Oh, and a great shot, and there's a goal! Henrik Larsen! Denmark have taken the lead. Larsen finishing in great style here.
Och jag ska verkligen inte försöka mig på danska uttal, men han konstaterar bara när han ska kommentera och beskriva målet att han skämter, han ligger i röven. Och översättning, ja, men han drämmer till bollen hårt.
Oh. Det är ett snyggt mål.
Ja, absolut. Det är en bra träff. Det är, han drar till bollen i röven som han själv skulle uttryckt söken. Men trots att de leder i paus så är de fortfarande ändå utslagna. För de behöver Sverige. Mm. Men Sverige ligger fortfarande under mot England. Och i det här läget så är det England och Sverige som går till semifinal. Och inte blir ju situationen särskilt mycket ljusare när Jean-Pierre Papin kvitterar i den 60:e minuten. Slutspelsplatsen är nu ännu lite längre bort och i mångas ögon så försvinner den iväg ytterligare när Rickard Møller-Nielsen gör sitt nästan patenterade byte efter 68 minuter. Mm. Ut med Brian Laudrup, in med Lars Elstrup som i det här läget spelar i den danska andra divisionen. Mm. Det är den typen av byte som landar rätt illa ifall matchen inte slutar väl. Mm. Det är den typen av byte som historien dömer åt ena eller andra hållet. Men det är väl också den typen av byte som får lyckan och opinionen att definitivt vända runt en förbundskapten, hela hans arbete, hela hans sätt att vara. För 10 minuter efter att han har blivit inbytt så nog tusan stöter Lars Elstrup in ett ledningsmål för Danmark.
They've sprung the offside trap there, Denmark. It's Poulsen. Frank is up there. Oh, and Bolli missed it. And there's the goal. It's number 10, Lars Elstrup, who scored for Denmark. Denmark have taken the lead for the second time. And it's the former Luton Town player, Lars Elstrup, the substitute, who's put the ball away.
För tidigt att kalla det ett segermål, för fransmännen forcerar ju mot slutet. Och Danmarks avancemang hänger ju alltjämt på en dubbelskör tråd. De ska hålla sin ledning och de ska hoppas att den svenska vändningen mot England uppe i Stockholm håller i sig. Men med bara några få minuter kvar, då får Laurent Blanc ett jätteläge att dunka in en kvittering ungefär från straffpunkten i det danska straffområdet. Men han skjuter högt över och den danska tv-kommentatorn Flemming Toft noterar detta genom att utbrista hullelihutt. Det kommer han göra vid fler tillfällen under den här turneringen. Men i det här läget så räcker ett skott över och ett hullelihutt för att Danmark mot alla odds, mot alla förutsättningar, faktiskt har krånglat sig vidare till EM-semifinal.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsråden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se. Och de som blir publicerade här hos oss, så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar, ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okej.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringar.
Tack.
Och nu hyllas väl Rickard Möller Nilsson, va?
Japp, det gör han, för nu har vinden vänt. Nu har allt det som var nackdelar och skavanker tidigare vänts till fördelar och kvalitetsegenskaper. Till exempel bara det här med att danskarna, de flyttar ju efter gruppspelet. Nu ska de upp till Göteborg och spela semifinal. Då kan man inte bo i Ystad längre. Då ska man givetvis bo i Stenungsund och träna på.
Det vet jag inte.
På Nösnäsvallen, klassisk träningsmark. Brukar ligga landslag där. Mm. Sverige hade legat där inför VM90. Men då hade tydligen Olle Nordin stängt ner allt som gjorde att Stenungsundarna knappt kom i närheten av landslaget. Nej. Så gör ju inte Rickard Möller Nilsen. Utan nu är det ju öppet hus på Nösnäsvallen. Alla får komma till Nösnäsvallen. Och allt Rickard Möller Nilsen gör och tar vid förvandlas ju till genialt guld i omvärldens ögon. I det här läget så tar de någon dag bussen från Stenungsund till Nya Ullevi i Göteborg för att träna. På vägen passerar de ett McDonald's och Faxe Jensen får vittring och börjar sätta press. Kan vi inte få äta på McDonald's nu istället för den här doktors jävla hundmat? Ja. Och Rickard Möller Nilsen, ja, funderar lite. Träningen går så, ja, okej. Om spelarna vill gå på McDonald's, då får spelarna gå på McDonald's. Mm. Så de dundrar dit med hela spelarbussen. Faxe Jensen pratar om den bästa måltid han någonsin ätit. Och Rickard Möller Nilsen framstår plötsligt som världens skönaste, mest avslappnade, världens godmodiga symbol för det öppna, frisinnade, lättillgängliga Danmark. Mm. får frågor på presskonferensen om att ja, har de fått fira dina spelare nu när det har gått så bra? De kan gott dricka en Bayer. De kan dricka två också, ja, säger Rickard Bulle Nilsson, som nu då är Rickard Lejonhjärta. Tidigare hade han varit alldeles för dansk. Nu är han alldeles lagom mycket dansk. Ja. Nu finns det ett stort internationellt PR-värde att han är från det lantliga Fyn. Att han minst han har vuxit upp i ett hus där självaste H.C. Andersen en gång hundratals år tidigare ska dra sig runt som någon typ av dräng.
Ja.
Nu är det på ett sätt som vi verkligen kan känna igen från Sverige ingen nackdel att han coachar i träningsoverall medan Michel Platini står i någon skräddarsydd kostym, utan nu är det istället så väldigt jordnära och välförankrat att han går runt på Nösnäsvallen och samlar bollar och koner på träningsplanen. För i ljuset av framgång så är allt bra.
Ja.
Och i ljuset av förlust så är precis samma saker i stort sett alltid helt värdelösa.
Ja. Och nu väntar semifinalen och där möter de Holland. Och det är inte vilket Holland som helst.
Nej, det är det ju verkligen inte. Det är ju kanske det allra mest namnkunniga laget i hela EM-turneringen. Mm. Det är Ronald Koeman som ju då avgjorde Europacupfinalen några få veckor tidigare. Det är Marco van Basten, Rod Schüllit, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp. Ja, det är ett riktigt, riktigt bra lag. Danskarna däremot, de får ju lov att börja med att se vad de överhuvudtaget får ihop för lag. Och det första som Rickard Møller Nielsen gjorde i relation till det, det var ju att ta kontakt med Kim Vilfort hemma i Köpenhamn bara för att stämma av. Oj, nu gick vi vidare. Hur känner du nu liksom? Hur är det med allt där hemma? Absolut ingen press, men vill du själv vara med i semin? Spelar ingen roll om du kommer tre kvart före avspark. Du får en plats i laget ändå. Och Kim Vilfort har i efterhand själv berättat att det som hände, ja, det var att hans sexåriga dotter frågade, men det går jättebra för Danmark. De slog ju Frank. Varför var inte du med, pappa?
Ja.
Och sen ska de ha stämt av då i familjen och kommit fram till att ja, nej, men okej, det funkar att Kim Vilfort åker tillbaka till Sverige och spelar en EM-semifinal. För det är inget som kommer förändras runt hans dotter under det dygnet han i så fall är borta. Man kan absolut undra hur han själv får ihop allt, hur han klarar av att spela under de omständigheterna.
Ja.
Men han säger själv att ja, det hade pågått så länge. Han hade levt med den här mentala situationen och den här mentala påfrestningen i alla fall ett år vid det här laget. Så han var någonstans bakvänt nog van vid det. Men Kim Vilforts medverkan var en sak. Sen fanns det andra osäkerhetsmoment. Det var till exempel så att pålitliga hårdföre mittbacken Kent Nielsen inte kunde spela. Och det fick spelarna själva veta i bussen på väg till Ullevi. Där fick de också höra att Torben Picknick skulle ersätta honom. Och Brian Laudrup, han minns det här som att det gick ett sus genom bussen när det beskedet blev känt. För liksom Torben Picknick, ja, helt okej spelare i danska ligan. Men han hade ju aldrig kommit därifrån. Han började närma sig 30 vid det här laget och han hade aldrig spelat någon annanstans än i den danska ligan. Nu skulle han gå mot Marco van Basten och Brian Laudrup. Alla tänkte samma sak. Det går galet det här.
Ja.
Sen gör de ju det man måste göra, gå fram till Torben Picknick och säga alltså, van Basten, inga problem. You've got this, Torben. Det här löser sig. Men det var på förhand såklart en försvagning.
Mm.
Och för den delen ett besked. De definitiva slutgiltiga beskeden de lämnade sen Rickard Møller Nielsen i omklädningsrummet där han gjorde någon form av dramaturgisk poäng med att först skriva upp namnet på 10 startspelare och placera dem på olika positioner på taktiktavlan och sen sist skriva upp Brian Laudrups namn och liksom indikera med sina pennsträck att idag är det helt fri roll för dig, Brian. Och i det flow som Møller Nielsen var inne i nu så är det klart att det får utdelning direkt. Det går 5 minuter sen har Brian Laudrup snickra fram ett tomt och öppet mål för Store Larsen, ja. Henrik Larsen som kommer på bortre och bara kan nicka in det danska ledningsmålet.
Ruggigt fint inlägg.
Ja, det är det.
Som vi får lägga ut på
www.kpodcast på ja. Instagram.
Ja.
Sen vet jag inte om vi ska lägga ut den holländska kvitteringen, för det är ju ett rätt mjukt mål.
Jag skulle vilja säga att det är det enda misstaget Schmeichel gör nästan under turneringen.
Ja, det tycker jag att vi kan konstatera. Det är ju inget av de andra målen de släpper in som man borde ha räddat.
Den här borde han,
det här borde han ha räddat. Ja. Men det får någonstans också konsekvensen att han blir förbannad på sig själv. Och från den här punkten och vidare genom turneringen så höjer han sig, spelar på en ännu högre nivå än han har gjort tidigare.
Ja.
Går han in i zonen, i trans, vad ni vill. Men Peter Schmeichel lyckas reagera på rätt sätt på det egna misstaget som ändå innebär holländsk kvittering.
Mm.
Men det här är ju en svängig match, en innehållsrik match, en klassisk match. En av de allra mest klassiska matcherna i hela den danska fotbollshistorien. Och det går inte lång tid efter den holländska kvitteringen innan Store Larsen är där igen.
Mm.
Det är helvete vad han är överallt hela tiden, Store Larsen. Men han trycker dit ett danskt ledningsmål med högerfoten.
Olsen till Larsen. Olsen igen. Vilfort. Laudrup. Yes! He's hit the target again. Henrik Larsen. Denmark lead for a second time.
Tacka en svensk för det. Vilken svensk tror du han tackar för alla de här utslagsgivande målen i EM?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Nej, det gör du inte. Han tackar den svenska tränaren Kent Karlsson som han då har hemma i klubblaget Lyngby.
Ja.
För det är Kent Karlsson som har lärt honom den här typen av andra vågslöpningar. Att han liksom kommer in i straffområdet efter den första vågen. På så sätt kan han liksom komma både i fart och komma omarkerad. Och på så sätt så blir det fler mål gjorda.
Ja.
Så dansk ledning i paus, men dansk trötthet, dansk slitenhet som blir allt mer påtaglig. Faxe Jensen säger i paus att jag orkar max en kvart till. Kommer visa sig att han får spela 75 minuter till och helt enkelt bara bita ihop. Brian Laudrup, han blir utbytt efter 58. Rickard Möller Nielsen uppskattar bevisligen Brian Laudrup, men han har inte särskilt högt förtroende för honom i 90 minuter plus.
Nej, han var väl bäst på plan fram till dess.
Absolut. Ja. Men det är ändå bara små saker och trivialiteter i jämförelse med det som händer efter en dryg timme. Då den nyttiga danska wingbacken Henrik Andersen går sönder på ett jäkligt obehagligt sätt.
Det kommer jag inte lägga upp på Insta, för det är fruktansvärt äckliga bilder.
Ja, det får folk leta sig fram till själva om de nu har den magen. Men det som händer, det är ju en extremt ovanlig typ av grafisk fotbollsskada.
Ja.
Som händer att Henrik Anderssons knäskål trycks iväg upp ur sitt läge. Den förflyttas liksom från sin ordinarie plats 5, 6, 7 centimeter upp på benet.
Ja, det är så jävla äckligt.
Och ja, det säger ju sig självt att det är ingen liten skada. Henrik Andersen tittar ju ner på sitt eget deformerade ben och börjar hyperventilera av rädsla.
Mm.
Kim Kristoffer snabbt fram och liksom håller för ögonen på Andersen så att han inte ska kunna se sin egen kropp. Men det är så dags då.
Ja.
Han kommer visserligen in i omklädningsrummet och får morfin av lagläkaren, så då seglar han väl iväg på lite mer behagliga moln, men det blir inget mer EM-spel för honom.
Nej, nej.
Det är raka vägen till avdelning 47 på Östra sjukhuset i Göteborg, och det sorgesamma är ju att det aldrig blir samma karriär igen för Henrik Andersen.
Nej.
Han kommer aldrig riktigt tillbaka efter den extremt obehagliga skadan.
Ja.
Så det är en verklig motgång för såklart främst individen, men även för det danska laget. Och för dem följer ju även en mer sportslig motgång i semifinalens absoluta slutskede när Frank Rijkaard kvitterar i den 86:e minuten. Mm. Och då lägrar ju sig återigen den här känslan av att längre än så här räcker det såklart inte. Tänk vad tappra de har varit i Danmark och tänk vad mycket bra de har gjort och tänk att de har kommit längre än någon hade kunnat tro, men nu är det över. Det räcker ju med att bara titta på laget för att inse att de är slutkörda. Stjärnan är utbytt och ytterspringan är på sjukhus och hälften av de övriga spelarna går ju på både knän och hörtänder. I och med de två bytena så betyder det också att Rickard Møller Nielsen är bakbunden. Tilläts bara två byten på den här tiden. Han har gjort dem och då spelar det liksom ingen roll att hans spelare är fullständigt färdiga. De får lov att knacka på ändå. Faxe Jensen ville bli utbytt i paus. Det är bara att glömma. John Sivebäck spelar egentligen skadad. Ja, det är bara att kriga vidare. Kapten Lars Olsen blir skadad i en duell när han kläms mellan sköldarna. Men det finns ingen möjlighet för honom att gå av. Det de får lov att göra är att flytta upp honom på topp där han kan lunka omkring. Och så får striken Fleming Poulsen gå ner och spela sweeper. Så det är ju smått otroligt. De får tacka både lite tur och lite Peter Schmeichel att de överhuvudtaget tar sig igenom förlängningen. Men det gör de. Holland lyckas inte avgöra utan semifinalen går istället till straffsparksläggning.
Och där är det ju som Brian Laudrup sa i efterhand, har man Schmeichel mål kan man alltid vinna straffläggning.
Så är det såklart. Mm. Även om holländarnas Hans van Breukelen också var ganska högt ansedd och även om Danmark ju hade sina spöken och demoner att hantera. Straffsparksläggning i en EM-semi. Ja, det hade Danmark upplevt 1984. Och då hade de ju ett så pass sevärt och uppskrivet lag att de någonstans själva trodde att de spelade för titeln. Ja. Men då sköt ju istället Preben Elker över med hål i shortsen och där dog den drömmen. Ja. Nu skulle de göra det igen på ett eller annat sätt och de fick ju inleda med att försöka borsta fram skyttar. Det var tydligen inte bestämt och avgjort på förhand utan det var återigen den här lite skandinaviska modellen där en tränare helt enkelt går runt och frågar vem som känner för den typen av ledarskap som kommer bli jättekritiserat och anses vara obeslutsamt och oförberett ifall det inte funkar. Ja. Men den här gången kom det ju att fungera. John Faxe Jensen, han sa nej. Han ville inte slå och då slapp han. Mm. Henrik Larsen kunde tänka sig att slå men han hade lårkakor och problem med liksom sina smärtor så han krävde i så fall att slå första så att han inte skulle hinna stå stelna och kallna till. Mm. Lars Elstrup, okej, han kunde slå men då skulle han slå tredje för det var hans lyckotal. Mm. Kim Vilfort, ja men visst han kan tänka sig att slå men då ska han slå fjärde för det är hans frus lyckotal. Ja. Okej, Rickard Møller Nielsen liksom får lov att foga ihop allt det här och får ut ett gäng danskar som ska slå sina straffar.
Och van Breukelen psykar dem inför varje straff också. Jag blir skitförbannad på honom när jag ser det.
Ja, han framstår som en tysk målvakt. Ja. Det är så där Harald Schumacher hade uppträtt. Med den lilla reservationen att han räddade ju sen inga bollar.
Nej,
på ett sätt känns det som att han lyckas med sitt psykande för danskarna slår rätt halvdanna straffar. Och han är ju där på nästan alla. Men han parerar dem inte. Nej. De går liksom igenom honom och in i mål.
Ja. Oh, and van Breukelen got to it but couldn't keep it out. Well, he spotted the direction well enough, but it was just too far away from him, just hit hard enough.
Danskarna är liksom alltid nära en miss, men bollarna går ändå in, medan holländarna aldrig verkar vara nära att missa. Liksom Ronald Koeman går bara fram och dunkar upp bollen i nättaket, fram till det att de faktiskt gör det. Och det är såklart Marco van Basten som missar. Ja. Han har slagit 17 raka straffar i mål i Milan. Men det ska tydligen ha varit till nackdel för honom. För Peter Schmeichel själv hävdade i alla fall att han har ju sett alla de där 17. Mm. Och han vet att han brukar slå den vid målvaktens vänstra stolpe. Så han går bara dit och gör ju en till sist ganska enkel räddning. Ja. Det är inte en straff med fullständig övertygelse och precision, utan det är en ganska lam straff som Schmeichel styr ut. Och sen så fortsätter straffledningen och Van Breukelen trashtalker och Van Breukelen går rätt, men ja. Van Breukelen räddar inga bollar. Lars Elstrup har bestämt sig för att han ska skjuta till vänster, men sen gör han det som man aldrig någonsin ska göra enligt all vedertagen straffpsykologi. Han ändrar sig precis i sista stund, men den här gången blir det rätt. Oh. För det innebär att han slår den där Van Breukelen inte är. Kim Vilfort, ja, vilken jäkla dramatik att han ska slå en av de avgörande straffarna, men den bollen kryper också in. Och tv-kommentatorn kostar sig bara... Jag unnar dig det målet, Kim Vilfort. Ja. Och det var han inte ensam om.
Well, Kim Vilfort. They're asking a great deal of him. Vilfort, whose family problems have brought such pain. They have eased over the past couple of days. And Vilfort... gets the biggest cheer of all. My word, that took some nerve. Knowing that his family will be watching back in Denmark, that's a brilliant moment for Vilfort. Whatever happens here in the final analysis, you have to take your hat off to him.
På Östra sjukhuset där det sitter Henrik Andersen på morfin och fnittrar när han får straffläggningen refererad för sig. Mm. Men trots att han är uppe i det blå så vågar tydligen inte referenten, läkaren som är med honom, avslöja att Van Basten har missat. Nej. Han låtsas bara att det är helt jämnt av en eller annan anledning. Så för Henrik Andersen är det inte klart och tydligt att Kim Kristofte faktiskt har möjlighet att avgöra när vi har kommit fram till den ordinarie straffsparkläggningens sista spark. Det är bara den där Van Basten missen. Sen är det enbart mål och det innebär att om Kristofte gör mål, ja, då har Danmark slagit in 5 bollar och Holland bara 4 och då är det final. Och det faktum att det är just Kim Kristofte som ska slå den här avgörande straffen, ja, det faktumet delar hans lagkamrater. För Kim Kristofte är speciell. Han är inte som de andra barnen. Dels är han äldst i laget, men det innebär inte att han tar på sig rollen av att vara någon typ av sammanhållande lagpappa. Utan Kim Kristofte, han går sin egen väg. Han har alltid gått sin egen väg. Han har studerat på det som är Danmarks motsvarighet till Handelshögskolan, men han är ingen liksom businesskille, utan det här är en bohem. Vad gjorde Kim Kristofte under EM-veckorna? Kan någon fråga hans lagkamrater. Han satt mest på en sten ensam och studerade segelbåtar. Mm. Hans intervjuer var alltid värda att läsa bara för att de var helt annorlunda än alla andra fotbollsspelares. Det handlade mycket om liksom kändisskapets baksidor och fotbollens förgänglighet och nästan till filosofisk existentialism. Och då är ju då frågan, när det ska slås en avgörande straff i en EM-semi, är det då bra eller dåligt att ha den här egensinniga bohemen som på ett sätt knappt ens verkar bry sig som sista skytt? Ja, just det här fallet visade sig vara alldeles förträffligt, för Hans van Breukelen försöker syka Kim Kristofte ytterligare en gång. Då tar Kim Kristofte, han tar ju den passningen och vänder tillbaka den. Han börjar syka Van Breukelen.
Ja.
Han kliver fram för att skjuta och så under ansatsen höjer handen. Vänta, domaren. Ligger verkligen bollen precis mitt på straffpunkten? Ja. Det är ju den typen av krigföring som en målvakt använder sig av. Ja. Inte en skytt.
Nej.
Men han avbryter första straffsparksförsöket. Det hinner gå lång tid, flera sekunder. Han borde hinna tänka många tankar. Men istället så tar han ansats ytterligare en gång. Och den gången är ansatsen knappt ens en ansats. Han går bara tillbaka några steg och sen går han fram.
Steg.
Ja, går bara fram och rullar dit den.
Ja, men han tar ett steg bakåt och sen så gör han en liten sån här barnslig kroppsfint med överkroppen och lurar honom helt upp på läktaren.
Det är en bohems straff. Det är ett speciellt sätt att skjuta sitt landslag till en EM-final.
Den ska jag definitivt lägga ut på Instagram, för den är värd det. And it's this to win it. And Christoph asks for the right to replace the ball. The referee obliges. He looks at the referee again. It's a short approach to the ball. And he's done it! Oh, what a way to win it! A sensation in the semi-final in Gothenburg. And Holland, the holders, have been dumped out of the European Championship. And Denmark have defied all the odds to reach the final.
Men som sagt, det här är ju, det är Danmarks Rumänien-match, ja, upphöjt till två.
Mm.
För den är ju, måste vi erkänna, ännu mer innehållsrik. Kanske nästan ännu ett hack mer dramatisk ifall det överhuvudtaget går att gradera det. Men den är ju också mot ett bättre, eller i alla fall mer karismatiskt och glamoröst motstånd. Vi älskar ju Hadji och vi tycker Dumitrescu och Belodedic och de är riktigt bra spelare. Men återigen, det här var ju Milans holländare. Ja. Det var Bergkamp, ja, det var Koeman. Det var den typen av motstånd som gör det enklare att få världen att känna det de själva också kände. Den bästa fotbollsmatch jag någonsin spelade, säger Peter Schmeichel när karriären summerades. Och som sagt, själv hade han kommit in i zonen efter det där första misstaget på Bergkamps mål. Han blev hjälte med sin straffräddning och han beskriver det själv som att, ja, jag var så inne i det att det störde mig inte ens att jag hade solen i ögonen. Lågt sjunkande sol över Nya Ullevi. Den låg absolut i ögonhöjd och distraherade en målvakt. Det var bara att Schmeichel inte märkte det ens.
Nej.
Den kunde vara där. Det spelade honom ingen roll.
Nej. Och sen firade de ju ungefär som de hade vunnit i EM. Det var en jäkla fest på hotellet. Och Schmeichel sägs ha liksom stängt festen klockan 6 på morgonen med en sista pianomelodi.
Skulle han ha stått för pianomelodin?
Ja, jag tror det.
Satt vid flygeln.
Ja.
Mikael Mölle Nielsen ska ju ha kommit förbi där någon gång på nattkröken och liksom påminnt om att ja, men det är träning 10 imorgon.
Men
ja. De kunde få ta en bajer. De kunde gott få ta två.
Ja.
Sen ska det ju sägas att den där träningen klockan 10 morgonen efter, det var ju inte fulltalig styrka direkt.
Nej.
Femman tror jag att Rickard Möller Nielsen fick ut.
Aha.
Och det var ju stort sett bara de som inte hade spelat någonting i EM.
Ja.
Men manfallet var ju jättestort efter semifinalen. Henrik Andersen, ja, han flög sig tillbaka till Danmark i militärhelikopter för hans rehabilitering skulle påbörjas och han skulle väl genomgå ytterligare operationer. Och när han sen kom till sjukhus, ja, men där låg ju Turbo Christensen. Han var också där nu efter sin egen operation. Kim Vilfort, ja, han åkte hem igen tillbaka till Rikshospitalet för att titta till sin dotter. Och det Rickard Mölle Nielsen hade kvar, ja, det var ett gäng som han själv säger att han delade upp i tre kategorier. De som kunde springa, de som kunde gå och de som överhuvudtaget inte kunde gå. I kategorin de som kunde springa, förutom de som inte hade spelat någonting, ja, då fick han ihop en kille. Det var Fleming Poulsen. Han kunde fortfarande springa. Kategorin som inte kunde gå, ja, där var det flera stycken. Liksom Lars Olsen, den stora kaptenen Lars Olsen, han kunde bokstavligt talat inte gå. Innan Peter Schmeichel satte sig vid pianot i baren, han hade fått bära Lars Olsen upp för trapporna till sitt hotellrum. Men det var ju fältsjukhus. Det var verkligen det runt det danska laget de sista dagarna upp mot EM-finalen. För i stort sett så var det ingen ordinarie spelare som var fri från skavanker. Faxe Jensen, som sagt, han hade ju velat bryta i paus och nu hade han istället dragit på sig ljumskproblem. Store Larsen, också ljumskproblem. Brian Laudrup och Kim Kristoff hade lårskakor. John Sivebäck hade spelat skadad och som sagt Lars Olsen kunde överhuvudtaget inte gå. Så ja, hur skulle Rickard Mölle Nielsen få ihop det här? Ja, han hade ju sitt eget sätt att förklara det, apropå det här med att allt framstår som genialt och älskvärt i medgång. Han använde sin sista presskonferens inför EM-finalen, alltså verkligen ett medialt framträdande där världen tittade på, för att jämföra sitt eget lagbygge med sin mammas korsett. Oerhört svävande och ganska otydlig bild och metafor, men det är klart han kom undan med den. Det som är lustigt här också, det är att han hade tänkt igenom det här och förberett det och dessutom tagit en dignitär till hjälp. Vet du vad man snackade igenom sitt korsettanförande med?
Nej.
Sir Alex Ferguson.
Jaha.
På den tiden inte Sir, men på den tiden Man United-tränare för Peter Schmeichel. Mm. I egenskap av Man United-tränare så började han bara dyka upp på det danska hotellet. Mm. Tyckte Rickard Møller Nielsen var kanon. Som satt sig och tog en frukost. Och då ska Møller Nielsen då förklara att så här tänker jag säga till medierna, men du, vad heter korsett på engelska? Mm. Försök liksom en sån här grej. Vad är termen? Mm. Det var korsett liksom. Mm. Och det använder då Rickard Møller Nielsen. Men ja, det är så bra här i Sverige. För varje dag har vi fantastisk mat. Smörgåsbord med allting. Finns fisk där. Nästan varje dag är det kokt lax. Och kokt lax, den är ju rosa. Och när jag tänker på den rosa nyansen, då tänker jag på min mammas korsett. För den hade samma färg. Mm. Och den korsetten, ja, den var ju lite annorlunda jämfört med hur de ser ut idag. På den gamla tiden, då hölls korsetterna ihop av en typ av stickor eller pinnar. Och när man skulle tvätta dem, ja, då skulle man ta bort de där stickorna. Och då rasade ju hela korsettens struktur bara ihop. Och det är likadant med mitt danska landslag. Ifall jag inte får ut mina bärande spelare, ifall inte Peter Schmeichel, Kim Kristoffer och Fleming Poulsen kan spela finalen, ja då kommer korsetten rasa samman.
Oh.
Men jag tror väl att han valde just de tre för att de var ganska trygg med att han skulle få ut i spel till final.
Oh.
Det fanns andra som låg längre bort och som var mer osäkra. Men ja, korsettliknelsen kom han undan med.
Oh.
Dessutom så blev det liksom ytterligare en symbolbärande del av berättelsen att han minns han lät de danska spelarfruarna sova över på hotellet under natten mot matchdagen så länge de sen var ute från hotellet när frukosten var slut vid 9-rycket. Och det var ju också någonting som man kunde sitta inför världspressen och framstå som väldigt älskvärd när han redogjorde för. För jag har ju filosofin att kärlek är bra för fotbollsspelare så länge det inte gäller i pausvilan.
No.
Så här tycker Møller Nielsen och hovade in applåder och skratt när han sa.
Oh.
Kom även att liksom illustrera då, ja, men hans frisinnade, avspända landslag så, i kontrast till det mer regimentsartade tyska lägret. Togs en bild på anfallaren Karl-Heinz Riedle där han enbart tilläts hälsa på sin son genom ett järngaller. Oho. Då den lilla sonen stod på andra sidan. Och det är klart att världspressen tycker det är roligare med Rickard Møller Nielsens öppna hotell och korsettliknelser än med Bertie Vogts järngaller.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Carla.se. Carla med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Carla. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Carla.
Just nu har Carla en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Carlas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Karla.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Karla. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Karla på 3000 spänn där också.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på karla.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Karla. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv. Mm. Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör du någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja,
jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, Kings 10% rabatt, giltigt till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
I det här läget så var ju Melanisan var ju trollkaren. Han gick ju på vatten. Allt han tog sig för var ju sånt som bidrog till hans helgonstatus. Och även här när vi närmar oss den faktiska finalen och går in på det rent fotbollsmässiga, så kommer han ju undan med och lyckas med sånt som annars hade blivit fullständigt utdömt ifall han hade varit en tränare i en annan position som sen skulle förklara ett annat slutresultat. För du vet vad han gjorde samma dag som finalen skulle spelas?
Nej.
Då åker han till Nya Ullevi liksom tidigt på dagen, förmiddagen, finalen går ju på kvällen, och tar med sig två av sina viktiga skadedrabbade spelare. John Sivebäck, höger wingback, Kent Nielsen, markerande inneback. Så säger han till dem: okej, grabbar, nu ska jag säga som det är. Om jag ska välja en av er till startelvan ikväll, då tar jag den som springer snabbast. Så liksom sätter han upp en löpabana på Nya Ullevi. De ska liksom köra ryck typ 20 meter runt någon kon eller något och sen tillbaka. Och ja, nu ska ni springa. Och Kent Nielsen bara, jag är långsam.
Ja.
Liksom, jag kommer inte ha någon chans mot John Sivebäck oavsett vilket. Ja. Men ja, de springer, han tar i så in och i bomben. Springer snabbare än någonsin tidigare har gjort. Men kommer ju ändå efter Sivebäck tillbaka in i mål. Och då står de där och pustar ut. Och liksom, Melle Nielsen kommer fram. Okej, okay. Ja, bra. Båda spelar. Du sa ju det jag sa, säger Rickard Melle Nielsen. Det var att om jag skulle välja en av er så skulle jag ta den som sprang snabbast. Men nu ska jag ju inte välja. Nu sätter jag ju ner båda när jag såg att ni kunde springa så här bra. Och ja, han fick till det då också, den gode Ricardo.
Vad fan vill han med det då? Det är ju... ja. Och i Danmark lär de inte vara ointresserade, va?
Det är väl en rättvis sak att säga. Det hade ju varit karneval runt fotbollslandslaget ja, ända sedan Frankrike-matchen definitivt i anslutning till semifinalen. Då började de där bilderna komma när liksom danska polisbilar körde runt i Köpenhamn med massa folk uppe på taket och sådär. Och det var ju den stämningen som rådde även inför finalen. Det händer ju ibland inför stora fotbollsmatcher att det utfärdas så serveringsförbud i stora städer för beslutsfattarna tycker att det blir för rörigt. Danskarna gick ju såklart i motsatt riktning. Alla krogar i Köpenhamn fick ha öppet dygnet runt när det var final. De fick inte servera alkohol riktigt hela tiden, men fram till 05 på morgonen var det fullt blåst. Då var det bara att servera. Roskilde-festivalen pågick ju samtidigt som detta skulle ske. Och de tog ju det unika beslutet att när finalen spelas kan det inte vara några band som giggar då. Nej. Som liksom stängde ner Roskilde-festivalen under 3 timmar och lät istället högtalarsystemet spela radioreferatet, och så drog de upp en massa olika tv-skärmar och så vidare. Den danska statsministern Poul Schlüter, han befann sig tydligen i Portugal, för han försökte lappa ihop sin sida av det europeiska samarbetet. Så formellt sett var det en utbildningsminister som hette Bertel Haarder som var ställföreträdande statsminister. Konstitutionen i Danmark är tydligen skriven så att det måste befinna sig en person med statsministeruppdrag i landet. Mm. När sittande statsminister är utomlands, ja, då får någon annan lov att fylla i. Men den här Bertil Haarder, ja, han glassade runt där, och sen så hittade han plötsligt 2 finalbiljetter ligga och skräpa på kulturministeriet. Fuck it, tänker Bertel, och dra till Sverige. Så rent formellt och konstitutionellt så hade Danmark ingen statsminister, nej, ingen fungerande regering den här kvällen och natten de skulle spela i EM-final.
Man måste älska. Ja. Ska vi gå in på finalen då?
Ja, och det blir ju tufft för Danmark, för de får visserligen ut de allra flesta av sina lappade och lagade spelare. Egentligen den enda stora förändringen att Kim Kristofte får spela vänster wingback istället för Henrik Andersen och hans knäskål. Men även om elvan ser rätt bra ut så ser inte spelet inledningsvis något vidare ut. De framstår just som trötta, tröga. De kommer inte upp i tempo, utan det är ju världsmästarna från Tyskland.
Det är ett ruggigt lag.
Ja, så jag tror det är 8 killar som var med och vann VM-finalen 2 år tidigare som fortfarande spelar. Det är ju de som dikterar villkoret, och Danmark, de får ju mest försöka dra ner på tempot och liksom bromsa den tyska anstormningen. Det är lite kul, för det här är ju den sista stora matchen, sista internationella matchen då bakåtpassningar fortfarande är tillåtna. Ja. Det blir ju förbjudet efter den här turneringen. Och jävlar vad Danmark drar nytta av att de fortfarande har det alternativet. Ja. Bara i första halvlek 18 bakåtpassningar som Schmeichel då plockar upp med händerna och sen står studsar och liksom dödar 45 sekunder på. Tog 10 sekunder innan de gjorde det för första gången.
Ja.
Men trots detta, trots spelbild och trots ingångsvärde, så tar ju jävlar i med Danmark ledningen efter mindre än 20 minuter. De vinner bollen högt, nästan uppe vid hörnflaggan, och det kunde absolut ha blåst en frispark mot Kim Vilfort när han slidade
det
in
då, du, ja.
Men han får loss bollen, Flemming Poulsen kan driva den in mot straffområdet, och han släpper den bakåt, snett inåt bakåt till en framskenande John Faxe Jensen. Och det är ju lustigt runt just honom, för det hade ju redan blivit en grej i Danmark att Faxe kan inte skjuta. Nej. Det kom ju sen att bli en grej i Arsenal också, där han gick igenom en hel proffstid utan att göra mer än ett enda mål. Men,
och då tyckte de upp t-shirt.
I was there when Faxe scored. Sådär, ja. Men det är ju inte för att han inte försöker som det inte blir några mål gjorda. Han har skjutit mer och vildare än någon annan dansk i den här turneringen. Mm. Han måste ha haft ett 10-tal avslut, men de seglar ju upp på än den ena läktarsektionen och än den andra. Och det är ju också en del av just mytologiseringen av och kungagörandet runt Rickard Möller Nielsen, att han ska ha varit framme på finalens uppvärmning och liksom förklara för Faxiensa att ah, men nu har han tröttnat. Faxiensa ska ha fått det jag själv beskriver som en skideballe. Danska för utskällning. Ja. Rickard Möller Nielsen bara, men sluta stå här och skjuta. Ja. Liksom den bollen du slog iväg på läktaren, den får vi aldrig se igen. Vad håller du på med? Och så ytterligare av oss otydliga metaforer. För Faxiensa är tydligen någon häst hemma i Danmark. Ingen, inte han själv heller, hade någonsin fattat om det var en trav eller en galopphäst. Men det är då Rickard Möller Nielsen säger till Faxiensa: om jag klistrar fast en bild av den där jävla hästen på dina skosnören, kan du då titta ner på den och komma ihåg att du ska ha kroppen över bollen när du ska skjuta? Otydligt råd i mina ögon. Men sen går det 20 minuter av finalen och så skenar Faxe Jensen fram och drar dit ett sånt jävla skott,
ja, det är det,
från hörnet av straffområdet. Och det susar ju bara upp i Bodo Ilgners närmsta kryss.
Ja.
Kjuttel i hutt, konstaterar den danska kommentatorn på numera etablerat maner. Och ja, Danmark leder. Faxe Jensen använder Store Larsens ordbruk när han pratar om att han skulle ha rampt den också i röven.
Ja.
För, ja, och själv också, bollen gick in, han var helt chock. Jag trodde det var frispark eller offside eller något, för liksom helt uteslutet att han ska skjuta in ett skott.
Ja. Hur reagerade Tyskland på detta då?
Ja, men lite som det anstår ett världsmästarlag. Tyskland gjorde ingen dålig insats i finalen. Och ganska tätt in på det danska ledningsmålet så vände Jürgen Klinsmann om och drar iväg ett bra skott i fel hörn från straffområdesgränsen. Och det är ett sånt skott som Klinsmann själv har sagt att ja, men 99 av 100, ja, är mål.
Ja.
Han är helt övertygad om när bollen lämnar foten att det där är kvitterat.
Ja.
Men Peter Schmeichel lyckas ställa om sin egen kropp, gå tillbaks mot hörnet han kommit ifrån, sträcka ut och precis då få ner fingertopparna mot stolproten och styra undan bollen.
Huggräddningar det. Ja.
Folk blev ju besvikna på dig när du la ut Peter Schmeichels insats mot Newcastle borta för Man United.
Jag vågar knappt göra det längre. Nej.
Den här räddningen beskriver han själv som kanske den bästa, definitivt den viktigaste han någonsin gjorde. Så den förtjänar väl ändå sitt utlägg.
Ja, jag vågar mig nog på det. Ja. Ja.
Och som sagt, Peter Schmeichel är ju ända sedan upptakten av Hollandsmatchen i zonen. Danskarna, de hade en anonym reserv i den här turneringen, en kille som heter Morten Brun som inte spelade en minut men som ganska ofta används just när de ska berätta om turneringen, för han kunde liksom följa det på lite distans trots att han var med i truppen. Och hans beskrivning är att de tillfällen jag nästan kände mig lugnast när Danmark spelade, ja, det var när motståndarna närmade sig ett skottläge. För då betydde det alltid att vi skulle få bollen. För det är Schmeichel räddade och sen vände vi spelet med ett utkast.
Ja.
Så jag tyckte han var liksom en kanonsituation. Och den här finalen, visst, jag vet inte, du kanske inte kan få ihop det där Instagram-inlägget där vi har 14 olika Peter Schmeichel-ingripanden. För det är inte så att tyskarna bombarderar det danska målet. Men det han gör, det gör han ju så oerhört bra, så oerhört självsäkert, ibland faktiskt till gränsen, på gränsen till direkt övermodigt. Det är den där räddningen på Klinsmanns skott när det börjar närma sig de avgörande slutminuterna. Då har han en annan riktigt vass räddning på en Klinsmann-nick uppe vid krysset.
Uh-huh.
Och strax därefter så har han ett ingripande som nästan blivit ännu mer legendariskt. För då kommer han lite fel på ett tyskt inlägg när han är långt ute och vinglar i straffområdet. Men det berör liksom inte Peter Schmeichel i den här formen. När han kommer lite fel på bollen, då hivar han bara ut en av sina långa teleskoparmar och suger in inlägget med en hand och greppar det på så sätt.
Mm.
Och det är ju ett dumt ingripande, men det är ett jäkligt lyckat ingripande. Och det ser bra ut på tv-bilder.
Ja.
Men när Peter Schmeichel gör det, ja, då är det ju bara sisådär en kvart kvar av matchen. Och då börjar ju den här känslan runt att det går inte för Danmark att släppa in mål. Allt går deras väg. De mest märkliga situationer och sekvenser går ändå rätt. Och till och med domsluten har de med sig. Tyskarna har någon straffsituation, men det blir ju ingenting. Och mitt mellan några av de här Schmeichel-ingripandena, då får ändå tyskarna loss bollen. Jag får med att det är Klinsmann som vrider bort Torben Picknick. Slår ett inlägg upp och förbi Schmeichel mot en lagkamrat på bortre stolpen som bara ska nicka in den i tomt mål. Men då lyckas den skadade, klumpige, orörlige Kent Nielsen med någon halsbrytande cykelspark precis bara kvartsekunden innan tyskarna ska nicka in kvitteringen. Och det var också den där situationen som lite som Schmeichels enhandsplockning bara underströk att de lyckas med allt. Det spelar ingen roll om de tar fel beslut. Det spelar ingen roll ifall det är fel kille i fel situation. Kent Nielsen upphäver fysikens lagar och överträffar på så sätt sig själv och får bort den där bollen.
Ja.
Och mitt uppe i allt det här, mitt uppe i den danska lyckovågen som på något sätt inte tycks ha något slut, ja, då blir det en situation uppe på den tyska planhalvan. Det blir en nickduell där lille Thomas Hässler såklart är helt chanslös. Det blir någon närkamp, det blir någon flippeboll, det blir något medtag och plötsligt så har faktiskt Kim Vilfort ett skottläge. Och det är inte så bra och skottet är inte särskilt hårt, men det kryper in precis den centimeter nere vid stolpen där Bodo Ilgner inte kan nå den. Och känslan när Kim Vilfort gör målet är ju först och för att det där kan ju inte godkännas.
Nej.
Det är en jättehans när han tar med sig bollen. Och det är väl i och för sig så att, ja, men lite likt debatten om Englands 3-2-mål på Västtyskland i VM-finalen 66. Det har inte fått något definitivt och slutgiltigt utslag, för det fanns inga VAR-kameror. Det fanns inte den där förmågan att triangulera 8 olika vinklar för att få ett definitivt besked. Så istället har väl det här, ja, men det har blivit danskarnas Kennedy-film. De liksom analyserar bollens rotation och rörelse, och Kim Vilfort själv, han brukar hänvisa till något arbete som gjorts på filmskolan i Århus. Där menar han att liksom en film, ja, den fria honom. Det är inte hans, för med tanke på den rotation bollen får så kan den inte ha tagit på hand eller arm. Den kan möjligen ha borsta honom på kinden. Och jag har inte sett den filmen, men de bilder jag ser visar en klar och tydlig hands på Vilfort.
Ja, den bilden jag håller upp som jag bara tagit med min mobil. Om inte det där är hand, då vet jag inte vad som inte är hand.
Men med det sagt är det ju såklart väldigt, väldigt, väldigt lätt att unna Danmark och Kim Vilfort det målet.
Absolut.
För det är klart att sagan kan ju inte få ett sånt slut. Alltså det avgörandet blir ju för mycket för vilken Hollywood-producent som helst. Den killen som ju inte är någon målskytt. Han brukar inte dra dit några avgörande bollar. Och nu har han ägnat hela EM-turneringen åt att åka fram och tillbaka till en svårt sjuk liten 6-årig dotter på Rikshospitalet. Och så kommer han tillbaka och så avgör han EM-finalen. Ja. Det finns ju inte.
Nej.
Och flera danska spelare vittnar om det. Att det är klart att det är ju det känslomässigt starkaste ögonblick. Slutsignalen, visst, lyfta bucklan, absolut, men det är ju Kim Vilfort som avgör, som är omslagsbilden, som är eftermälet, som är kulmen på precis allting.
Peter Glasen, det är på stora drang, där ska spela 1-2. Claus Christiansen och Vilfort. Vilfort i nu, och det är Kim Vilfort.
Ja, hund.
Nej.
er foran 2-0. Der kommer igen Vilfort. Et forsøg der, og så med venstrebenet for Velfort.
Och det är nästan så att tyskarna själva ställer upp på det, för ja, de har någon halv chans, men trots att det är 12 minuter plus stopptid kvar så mäktar de inte med någon riktig forcering. Nej. De accepterar nästan att ja, när det blev en sån slutpunkt så javador. Ja. Det är såklart inte så tyskarna tänker och funderar, men det är så det känns. Och det är ju absolut något med hela avgörandet som verkligen berättar prat om fotbollsgudar och högre makter och allt vad det nu må vara. Kim Vilfort själv har en ganska stark tro, och Rickard Möller Nielsen hade också en stark tro. Och när slutsignalen går, när väl Fleming Poulsen och Peter Schmeichel kastar sig om varandras halsar och gråter, så försvinner liksom bara Rickard Möller Nielsen. Han är bara borta. Och ingen förstår vart han har tagit vägen innan han själv berättade. Han gick tydligen raka vägen ut från planen, in i Nya Ullevis katakomber, hittade en toalett där han satte sig, knäppte händerna och tackade. Och han tackade såklart dels för sommaren, för framgången, för guldet, för upprättelsen, men han tackade också för att den där lilla flickan faktiskt fick se hur hennes pappa gjorde mål och blev Europamästare.
Det er slut. Det er slut. De har gjort det igen, det danske fodboldlandshold. Dansk fodbold, største triumf af en kendskærning. Cifrene har vi her. John Jensen, Kim Vilfort, målscorerne 2-0 over verdensmesterne i denne EM-finale. Og sådan ser det ud, når man har det godt. Tillykke Danmark. Både til dem her i Ullevi. Og det op manden, der kommer den. Der har vi billedet, venner.
Jag kommer ju aldrig personligen glömma den här dagen, och det har med EM att göra, eller alltså EM-finalen att göra, men det har med en annan grej att göra också, och det är att jag gjorde som sagt lumpen i Göteborg vid den här tiden, men det här var över midsommar, så att jag var hemma i Halmstad då, och istället för att ta vanliga tåget upp så skulle jag ta ett senare tåg därför att jag ville se matchen med mina kompisar, och det gjorde vi, och jag satt mig på tåget vid 10-tiden, inte helt nykter, och somnade och vaknade dagen efter i Norge. Och det är inte riktigt som att missa en dag på jobbet och ringa ner när man är liksom 19 år och säga att jag kan inte komma idag för att jag har vaknat i fel land.
Hur ligger de Furir eller Fänrik på någon lucka då?
Alltså? Ja, det var hemskt faktiskt. Nej, men det var ett bra minne.
Oerhört.
Jag kommer aldrig glömma EM-finalen 1992.
Ja, men du passar ju in i, du svarar upp mot hela det danska firandet. Ja. Du gör ditt. Ja. För att minnas en historisk fotbollsdag. Ja. Och jag tror att det finns väldigt många danskar med någorlunda liknande historier. Ja. För det var ju såklart totalt undantagstillstånd som rådde i Danmark efter den här finalen. Det sägs att 96% av alla som tittade på tv den här kvällen såg EM-finalen. Och givetvis är då frågan, vad fan gjorde de andra 4%? Ja, men det blev ju den där sortens kväll där till och med en lite förvirrad och dimögd Kurt Cobain till sist fick gå upp på den orangea scenen i Roskilde och säga ja, grattis till den där sportturneringen som ni tydligen har vunnit. För till och med Kurt Cobain märkte att det var någonting i luften som inte riktigt var som vanligt. Drottning Margrethe, hon hade dragit till Århus för någon typ av kungligt firande precis i anslutning till detta. Det hade varit 50 000 danskar som tog emot henne. Det var liksom royalistisk yra också i Danmark den här sommaren, apropå silverbröllop och annat. Ja. Men hon, som väl kanske inte är någon fotbollens kvinna i första hand, har berättat om det, att när slutsignalen gick och även hon insåg att Danmark var bäst i Europa, då stängde hon av tvn, gick ut på den terrassen som tydligen finns på slottet Marcelisborg utanför Århus. Och det gjorde hon för att stå där på terrassen och liksom blicka ner över Århus stad, blicka ut över Århus stad och höra jublet skölja tillbaka mot henne, mot terrassen och slottet långt inifrån stadskärnan. För att välkomna drottningen till Århus så hade tydligen staden sett till att hänga upp några 100 danska flaggor i lyktstolparna på gågatan nere i centrum. Det var inte så många danska flaggor som hängde kvar. Nej. Morgonen efter kunde de konstatera när de skulle börja summera firandet. Men ja, du vaknade upp i ett annat land morgonen efter. Ja. Det gjorde nästan den vikarierande mittbackshjälten Torben Picknick också. För ja, han hade ju kommit in i hela EM-sammanhanget från vänster. Han hade fått lov att plocka ner Marco van Basten i semin och sen ta hand om Jürgen Klinsmann i finalen. Men han tillhörde ju dem som... Egentligen hade han ju andra planer den här sommaren. Men hans semester låg inte mitt under turneringen. Den skulle påbörjas morgonen efter finalen. Så han hade låtit den ligga kvar under hela EM. Hans flickvän ville verkligen åka. De skulle till Mallorca. Det där bollsparkandet fick väl inte påverka hur mycket som helst. Så efter finalen, när alla de andra spelarna drar iväg för att köra sitt firande, då slinker han iväg med en taxi till det väntande sponsorplanet som står på Landvetter och ska flyga förbundets huvudsponsorer tillbaka till Danmark. De går med på att liksom vänta in Torben, för det får man väl någonstans ställa upp på efter en EM-final. Så han kommer med det planet, landar i Danmark, drar direkt hem på kvällen, packar om väskorna. Klockan 7 på morgonen efter, ja, då flyger han från Kastrup på charter till Mallorca. Så liksom, de andra har inte ens gått och lagt sig när han kommer till något all-inclusive hotell utanför Palma och en väldigt anonym Europamästare.
Oh, verkligen.
Många andra valde ju andra vägar. Faxe Jensen tillhörde ju de som kanske inte stack iväg till Mallorca utan som gärna maxade firandet så mycket som det nu gick. Och kvällen, natten efter finalen, det var ju en sak. Men hela dagen därpå, ja, den skulle ju ägnas åt det stora firandet, den stora festen, det stora mottagandet hemma i Danmark. Så ja, de ska upp och sen ska de flygas hem med militärplans eskort och landa i Köpenhamn och sen ska det åkas buss. Faxe hör allt det här, men var fan ska jag få tag på Bayer? Ja. Så han är oerhört bekymrad av att han vaknar upp och han inser att han ska ta någon buss och sen någon flygplan och han har ingen pilsner. Nej. Så han löser det temporärt så länge han är på svensk mark. Men sen landar de ju på Kastrup och så ska de direkt ta den där bussen som ska snirkla sig mot Rådhusplatsen och Faxe har ingen Bayer. Nej. Han liksom, nej, det är inte bra det här. Men sen börjar ju, ja, bussen börjar åka och inser han ju snabbt att så fort de kommer ut och det är lite samhälle och bebyggelse runt, det är bara att vinka så kommer det Bayer. Oh. Varje gång du kör förbi en bar, han får upp en hel back Bayer. Oh. Så han kan ju stapla på hög och börja fördela. Så då är han nöjd Faxe, då har han löst ett problem. Då har han ändå klarat det viktigaste. Oh. Nu finns det tillgång. Men efter 10-12 Bayer så börjar han väl ändå känna att okej, nästa situation, jag måste på toa. Oh. Det funkar liksom inte. Det är ju dåtidens drönare som filmar varenda centimeter av den där kortegen. Kan inte ställa sig och liksom pinka i en flaska på flaket. Nej. Det funkar inte så. Okej, hur löser Faxe det här? Ja, man inser att det är ju så mycket folk ute. Den går ju så trögt den här bussen. Så I'll make a dash for it. I'll make a run for it. Han bara hoppar av bussen. Haka på nu Brian Laudrup. Dra med sig Brian Laudrup. Börja springa därifrån. Och det är en massa folk börjar springa efter honom. Var ska Faxe? Det var Faxe identifierat någon liten så här indisk kvartersbutik. När han bara liksom stormar in. Och de tycks egentligen ha stängt. Men det bryr sig inte Faxe om. Nej. Han har brott. Så han river något draperi, slår undan någon teservis, men lyckas då ta sig in på toaletten på den indiska kvartersbutiken, gör sin grej, låter Brian göra sin grej, ut i en ruscha i kappbussen och nu är Faxe i balans igen. Han har varit på toa, han har sina pilsner, nu är allt som det ska för Faxe Jensen.
Och bussen är ändå inte framme?
Nej, den tog väl 3-4 timmar att komma in till rådhusplatsen och det fanns ju både det lite mer världsliga firandet som Jons Faxe Jensen koncentrerade sig på. Sen fanns det ju liksom större tankar som andra tänkte. Mårten Brun, den här oanvända reserven som ofta sätter ord på känslor och upplevelser runt EM. Han pratade mycket om att jag kanske inte tänkte så mycket på att vi åkte förbi barer där det fanns pilsner. Men för honom blev det starkt när bussen passerade ålderdomshem och de rullade ut de kantstötta och de slitna och de väldigt åldrade människorna som ville hytta med sina käppar och sina kryckor och hälsa laget hem dem också. Och det Mårten Bruun hade liksom svårt att släppa. De här gamlingarna, de måste ju ha varit med om befrielsedagen också. Oh. För även om det på ett sätt är en överdriven parallell, så var det den som alla danskar, i alla fall ur en viss generation, alltid återvände till. Det fanns ingenting annat att jämföra med vad gällde folkfest i Köpenhamn, förutom befrielsedagen efter andra världskriget. Det var enda gången det har varit lika många, lika glada, lika danska människor ute.
Ja.
Och till sist kommer ju bussen fram till Rådhusplatsen, gör ett snabbstopp där de liksom, Henrik Andersen har åkt dit med ambulans, så de liksom går in och ger honom bucklan. Sen är inte han kapabel att komma upp på rådhusbalkongen. Nej. För den är för otillgänglig. Dessutom är den är inte stabil nog. De Nej. Går ju ut i hela spelartruppen, de är väl 25 personer, så där hoppar och studsar. Ja. Så går man av balkongen och ser max 8 personer. Ja. Så liksom, det var inte så långt borta att hela balkongen hade kollapsat. Ja. Och man undrar vad det hade inneburit för historieskrivningen.
Har du sett bilderna därifrån? Då?
Ja, en del av dem.
Är det då de har de här hemska gröna?
Aha, ja, hummelprylarna.
Är det hummelprylarna? Ja, men... Alltså, det ser för jävligt ut.
Ja, de är inte perfekta. Men det fick vara som det var med den saken. Bucklan hälsade på Henrik Andersen i ambulansen. Den visades upp på rådhusets balkong. Sen ställdes den därefter ut på Nationalmuseet. Och det visade sig att det innebar Nationalmuseets mest framgångsrika utställning någonsin. Kom 80 000 för att titta på bucklan på bara några veckor. Det var liksom hälften av vad de brukar ha på ett helt år på sina konstsamlingar och nationalskatter. Ja. Men EM-bucklan drog mer.
Ja.
Det här var ju, ja, men det här var den danska månlandningen. Och det finns,
ja, det var faktiskt bra så.
Ja, men det finns ju såklart ofta en risk att oj oj, nu drar man för stora växlar på en fotbollsmatch eller en fotbollsframgång. Nu ska det överanalyseras och överintellektualiseras och överdrivas. Men det går inte att berätta historien om Danmarks EM 1992 och låtsas som att det inte spelade någon roll, förutom att det var lite kul att fira på Rådhusplatsen en dag. Den påverkade Danmark.
Oh.
Absolut. 100% klart och säkert och över tid på ett ganska bestående sätt. Men det första, det omedelbara, det kanske största, det var väl att den läkte Danmark på ett välbehövligt sätt. För ofta är det ju så här historieskrivna att ja, men det här var sommaren då Danmark reste sig och gick på tvärs mot övriga Europa och besegrade alla. Nej till EU, ja till EM, som det skanderades. Och det är väl sant till viss del, men det är ju inte sant hela vägen. För det var inte så att Maastricht-omröstningen innebar att Danmark som en man reste sig med raka ryggar och stor stolthet och tydlig framtidstro. Det var jättejämn, den omröstningen. Den var ju uppslitande. Jag tror det var 50,7% som röstade nej och 49,3% som röstade ja.
Mm.
Det innebär ju att på andra sidan så har det att göra med en delad nation, en splittrad nation. Och den situationen kan ju snabbt få väldigt problematiska konsekvenser. Så jag tror att just i relation till den där folkomröstningen, då ska ju den danska triumfen ses som det som läkte och enade Danmark när landet riskerade att gå i en helt annan riktning.
Politiet skönner att det idag var upp mot 150,000 människor på Rådhusplatsen och alla var självklart i gott humör.
Men i en ännu vidare kontext så var det ju tvivelsutan också framgången som stärkte det nationella självförtroendet, som bättrade på den danska självbilden. P.O. Enquist vår nyligen bortgångna nationalförfattare, Jogböles största. Han bodde ju i Danmark vid den här tiden, bodde i Danmark under många år. Och han skrev någon essä om hur han såg på fotbollen i relation till allt det andra i den danska nationen. Och han hänvisade ju i de essäerna till det han såg som revolutionsmånaden juni. Och nu citerar jag. Det har varit en omvälvande månad för detta lilla land. I Danmark brukar man nämligen ofta säga detta lilla land. När jag kom till Danmark för 15 år sedan var danskens självsyn, hans sätt att se på sig själv, hur han trodde han var, onekligen ett problem. Det fanns hos dansken en nästan principfast brist på självkänsla som kontrasterade våldsamt mot den svenska. Och det där är liksom på ett sätt lite svårt för mig att förhålla mig till och ta in. För ska vi tänka, jag var 13 EM 92. Jag hade inte reflekterat speciellt mycket kring den danska nationalsjälen fram till dess. Men jag är ju i medveten ålder uppvuxen med en dansk självbild där jag upplever att självförtroendet har varit ganska gott.
Ja.
I mitt liv har danskarna alltid varit ganska belåtna med sig själva.
Ja.
Har ganska stor tilltro till den egna nationen och dess förträfflighet. Men går man då lite längre bak i historien så tycks många vara överens om att den här sommaren 92 innebar en typ av brytpunkt. Det jag känner som den danska självbilden, ja, det tillkom i hög utsträckning i och med detta.
Oh.
Danmark fick någon typ av självförtroende istället för någon typ av mindervärdeskomplex. Och de tycks ju nästan allesammans minnas hela 1990-talet som ett glatt årtionde.
Oh.
Ja, liksom inga problem, allt gick bra. Nationen var enad, nationen mådde fint. Sen hände det lite grejer och en hel del blev annorlunda. Mm. Gjordes ju även mer eller mindre vetenskapliga undersökningar där Danmark, ja, men egentligen konsekvent under hela 1990-talet, blev korat till världens lyckligaste folk.
Ja.
Inga mådde så bra som danskarna från 1992 och framåt.
Nej.
Och det där går såklart att avfärda som just kvasivetenskap ifall man nu vill det. Men det finns ju forskarfolk som själva har argumenterat för att det verkligen ligger till på det här sättet. British Medical Journal, denna ansedda tidskrift med sin vetenskapliga tyngd, den har publicerat artiklar som resonerar och redogör för just detta. Och nu citerar jag igen. I Danmark kan man med rätt påstå att 2-0-segern över Tyskland vid EM 1992 i slutändan försatte danskarna i ett så euforiskt tillstånd att landet inte har varit detsamma sedan dess. Det kan förklara den höga nivån på livstillfredsställelse i Danmark under åren efter 1992. Och det är då British Medical Journal som sen går i lite andra riktningar och pekar på vissa andra faktorer också, men återvänder ändå till en analys där den danska EM-segern anses vara en av huvudanledningarna. Nu citerar jag återigen. Fotbollstriumfen har haft ett varaktigt inflytande. Segern har antagligen bidragit till den största höjningen av den danska moralen sedan den långa historien med danska militära nederlag inleddes år 1066 i England.
Mm.
Nu är de alltså tillbaka vid slaget vid Hastings.
Ja.
Med han Harald Blåtand.
Ja.
Liksom. Och sen börjar de prata om liksom militära nederlag i både Sverige, Norge, danska Västindien och för den delen norra Tyskland. Och menar på allvar att ja, men det som bröt den här sekeln, nästan till millennielånga raden av danska psykologiskt nedbrytande förluster. Ja, det var EM i fotboll 1992. Och skjut nu inte mig som budbärare. Rikta i så fall era kanoner mot The British Medical Journal.
Men allt var inte glatt, utan hur gick det för Kim Vilfort?
Nej, tyvärr så är ju den sorgstämda svärtan också en ofrånkomlig del av den här historien. Det gick ju bara några veckor efter finalmålet på Ullevi och firandet på Rådhusplatsen innan lilla Line Vilfort inte klarade sig längre. Hon hade en cancertumör i magen, hon hade en ryggmärgstransplantation inplanerad, men när juli övergick i augusti så orkade inte den lilla kroppen längre. Och det innebar ju att när den danska sagosommaren 1992 närmade sig sitt slut, när det inte längre var ständig sol över Köpenhamn, då samlades några av hjältarna från EM-fotbollen i Sverige i ett helt annat sammanhang. Nu stod de återigen sida vid sida, men nu gjorde de det utan fotbollsoveraller och nu bar de istället svarta sorgkläder. Peter Schmeichel och Kim Kristofte var några av dem som fanns med på begravningen av Line Vilfort.
Och även Rickard Möller Nielsen har lämnat oss.
Det har han, även om han givetvis hann mycket längre på sin livsbana än den stackars lilla Line Vilfort gjorde. Men Rickard Möller Nielsen gick bort 2014, 76 år gammal. Och på samma sätt som kanske framförallt Claes Ingessons bortgång fick oss svenskar att verkligen se hur VM 94 på något sätt är ett band som alltid binder samman de som var med, så innebar Rickard Möller Nielsens bortgång ett liknande åskådliggörande. För strax efter att han hade lämnat oss så skulle han väljas in i den danska fotbollens Hall of Fame, och det var hans gamla målvakt Peter Schmeichel som kom till ceremonin för att hålla både ett inlednings- och ett avskedsanförande. Och han gjorde det bra, den goda målmannen. Han sa så här: Rickard Möller Nielsen är en av Danmarks stora hjältar. Hans prestationer har gått till historien och gör så att våra skolbarn kan läsa om den gången 1992 då Danmark vann. Vi kommer att sakna honom, men jag tänker att han bara går i täten så som han alltid gjorde då han var vår tränare. På samma sätt går han nu och banar väg. Han sätter ut koner, lägger fram västar och ser till att bollarna är pumpade. Han gör klart och färdigt så att vi andra också kan komma, så att träningen kan gå igång.
Du har hört When We Were Kings om Danmark 1992. Fortsätt följa oss på VVK podcast på Instagram, så får ni se bilder till detta, och mejla oss gärna på kings@perfectdaymedia.se. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.